Här hör du precis det vi pratar om.
Vänta.
Jag menar, om min pappa skulle sätta ner och göra det här på en lördag kväll, då skulle man ju dö. Total mardröm.
Ja, du lyssnar alltså på Loppmarknadsarkeologerna. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström. Och om du inte har hört det här förut så är det här alltså det lilla programmet som berättar historierna bakom vanliga, billiga och ja, ofta rätt skräpiga föremål som ganska nyligen vräkts från våra hem.
Åh, jäklar. Kolla vad mycket knappar. Idag handlar det om ett oönskat instrument.
Den här måste ju vara ganska sen. Kolla, den har ju display.
Det handlar om elorgeln. De senaste åren så har vi sett åtskilliga annonser där de säljs för några futtiga hundralappar styck. Eller bara skänks bort. Men varför ville så många ha den där orgeln i vardagsrummet på 70-talet? Och varför slutade vi att älska den? Kort sagt, vad är grejen med elorgeln?
Tjena, jag letar efter Mattias. Förlåt att jag skräms. Skräms
du? En som har funderat på det här och som fortfarande älskar instrumentet. Han håller till i en musikstudio strax norr om Stockholm.
Jag heter Mattias Olsson och jag är musiker och skivproducent och har en studio som heter Åt Händelstudion där jag har alla mina instrument. Och däribland en sjuklig mängd elorglar.
Mattias har ett förflutet i det progressiva rockbandet Änglagård och popbandet Pine Forest Crunch. Men idag ägnar han sig främst åt att producera andra artister.
Jag har ju spelat in, jag tror att det är 140 eller 150 skivor med olika band.
Och hans studio är knökfull med instrument. Från 1850-talet fram till vår elektroniska tid.
Ja, med två mellotroner, en luftorgel då, en VCS3. Här har vi då den första liksom, trummaskinen.
Så där är min kyrkorgel.
De här instrumenten som jag samlar på mig är ju grejer som jag använder i mina inspelningar. Den coolaste grejen är ju när man hittar något liksom skräp på en loppis, tar det till studion och använder det på en låt 2 timmar senare. Jag har kanske 15 eller 20 orglar. Jag ska bli förvånad om jag betalar mer än 2000 för alltihopa. Mm. När jag jagade orglar, vilket jag nog gjorde ett tag, då var det ju så här att de kunde vara utsatta för, ja, med 5 eller 10 000. Och då hörde jag av mig så här, ja, men jag kan komma och hämta den. Och då fick jag ju alltid liksom så här, ja, men skärp dig. Den här är värd jättemycket pengar. Och då säger jag, ja, men ring när ni inte får den såld. Och då brukar det dröja en månad och sen så fick jag komma dit och hämta den.
Tommy, nu tror jag att vi måste pausa lite i den här instrumentsafarin. För jag undrar, vad är en elorgel?
Ja, alltså det vi pratar om här är en orgel som inte funkar som en kyrkorgel. Du vet, en sån där med pipor av metall och en bälg som pumpar in luft i orgelpiporna.
Det är inte en elorgel.
Om vi pratar om elorglar som man kanske har chansen att någon gång hitta på en loppis, så handlar det ytterst, ytterst sällan om såna där stora bästar där ljudet skapas på elektromekanisk väg av tonhjul.
För det är det som är en Hammond, eller hur?
Precis. De kom redan på 30-talet. Men så där framåt 50-60-talet så kommer det lite nättare varianter där ljudet skapas elektroniskt. Men än så länge så handlar det om klaviaturinstrument som är handjagade. Det är alltså du som spelar allting helt själv.
Så vad kommer efter det då?
Och sen, på 60-talet, så börjar det komma trummaskiner och tidiga versioner av synthesizers på instrumentmarknaden. Och då dröjer det inte länge förrän instrumenttillverkarna tar lite trummaskin och tar lite synt och bygger in det i en elektrisk orgelkropp.
Och då föds elorgeln.
Japp, allt i ett. You're probably used to an organ that makes organ sounds. Here's one that does a lot more. Så här sålde de en modell från 1972 i en amerikansk reklamfilm. Orbit 3 by Wurlitzer. It may just change
your mind. Jag skulle nog säga att det här var meningen att vara något så här totalt entertainment center hemma. Det fanns liksom en vision om de här maskinerna. Att man skulle liksom käka middag hela familjen tillsammans. Och sen ska ju då självklart då pappan i familjen sätta sig ner. Och sen ska de hela familjen liksom sjunga tillsammans och spela på den här. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det där någonsin hände.
Elorgens gyllene årtionde, det var 70-talet. I takt med att folk fick det bättre så växte också efterfrågan på stora instrument att ställa i den nybyggda gillestugan eller vardagsrummet. Många köpte förstås pianon. Men för den som ville ha någonting mer högteknologiskt att styla med, då var elorgen med sina färgglada knappar och exotiska autorytmer ett frestande alternativ.
Vi ska heller inte glömma att ljudet av elektriska orglar var ymnigt förekommande i populär musik på den här tiden.
Och bläddrar man idag bland LP-skivorna på en loppis så hittar man ofta spår av 70-talets orgelkult. Där finns nästan alltid plattor med mildrökta elorgelversioner av den tidens stora hits. Gärna spelade av den västtyske organisten Klaus Wunderlich. Lätt partymusik på elorgel var helt enkelt hett, också här i Sverige. Ett exempel på det är Nils Stacke spelar partyorgel, volym 1-7. Det är en serie LP-skivor producerad av Sten och Stanley-medlemmen Ebbe Nilsson.
Har du någon aning om hur mycket Nils Stacke-skivorna sålde?
Jag tror att det pendlade mellan 12 och 20, 21, 22 000 exemplar i alla fall.
Nils Stacke, det är en pseudonym.
Han vill förbli anonym.
Och Ebbe Nilsson vill inte säga vem som faktiskt satt bakom klaviaturen.
Det vet jag inte många som undrar.
Men det är inte du själv då?
Alltså jag får nog säga som politiker, men de kommer till kommens.
I Mattias Olssons studio får vi klämma på gamla klaviaturinstrument som på olika sätt fixats så att en ensam organist kan låta som en hel liten orkester.
Allting är spelat.
En av hans favoritmaskiner använder sig av förinspelat orkesterkomp på en sladdrig, genomskinlig plastskiva med optiskt kodat ljud.
Så, sådana här grejer då, som att om du vänder skivan upp och ner.
Går ju baklänges.
Men det är exakt samma idé med liksom autokomp, ett solinstrument och liksom en liten trummaskin. Eller
så. Någon gång i början av 80-talet började det bli svårare för orgeltillverkarna att sälja de här möbelstora instrumenten. Mattias plockar fram en betydligt mindre keyboard i plast. Den är från 1982, eller kanske 83.
Casio, en liten Casio-syn.
Cirka 40 cm lång och väger nästan ingenting.
Och den innehåller då, den har piano och sen så finns det då såklart ett orgelljud och till det så finns det då en trummaskin och autobaskomp. Det är ju bara att det är en liten sån där hemmaorgel, bara att du kan liksom konkamera den till picknicken eller bowlinghallen eller vad du nu ska liksom göra din spelning.
Och den här historien har vi hört förut. Hur den tekniska utvecklingen springer om det som alldeles nyss var framtiden. Hemmaorglarna var inte bara stora och klumpiga. Jämfört med de nya digitala uppstickarna så hade de massor av begränsningar.
Men det är ju det som jag tycker har varit intressant. Det är ju att använda dem i musik. Och att de kan göra den här grejen. Och ingenting annat. Men det finns det här svenska bandet, vad heter de? Sagor och Swing. Jag tror att deras första skiva har jag för mig att de gjorde alla låtar på en sån hemmaorgel. Och då varje låt är ett komp. Och jag tycker att det var så otroligt fint dogma-sätt. Liksom. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, det var historien om elorgelns uppgång och fall.
Och nästa vecka så är vi tillbaka med historien bakom ett annat loppisföremål, nämligen vykortet.
Skrivna eller oskrivna?
Både och. Det är inte det som är spännande. Det som är spännande är att det har sagts mig att vykortet var som det tidiga 1900-talets sms.
Men okej, vi tar det i nästa avsnitt.
Det gör vi.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.